Hej och välkommen till en ekonomistas podcast. Det här är Pingis Hardenius
och Isabella Löfvengrip. Och idag ska vi prata om entreprenörskap.
Och framförallt hur man startar ett bolag. Vi kommer att fördjupa oss i det här ämnet lite senare när man kanske är i andra nivåer. Men idag handlar det om hur man kommer igång. Vi kommer till exempel att prata om hur man marknadsför sig själv. Så vi tänkte börja med att marknadsföra oss själva faktiskt. Eller ett av våra bolag, Löfvengrip Care & Color.
Ja, för det är ju, nu har vi drivit bolaget i 2 års tid ungefär. Och det finns så mycket nya produkter. Så är du sugen på att köpa någonting från Löfvengrip Care & Color så hittar du det på nordicfeel.se och på Kronans apotek runt om i Sverige.
Och Löfvengrip Care & Color är alltså ett svenskt tillverkat skönhetsvarumärke med kosmetikprodukter. På Kronans apotek nu till exempel har vi en spännande kampanj när man får en gåva. Och på Nordicfeel så har vi ett erbjudande under Ekonomista. Det finns ett ekonomista erbjudande.
Så. Det finns massa saker. Det är hudvård, ansiktsvård, schampo, balsam, kroppsvård. Och just ansiktsvården är helt ny. Så den måste ni gå in och läsa om. Den är superbra.
Och testa.
Ja,
testa. Så gör det. Och så har ni hört vår fantastiska musik i början. Så vi säger också ett tack till Aristotrack som har gjort beatsen till den.
Mm.
Tycker jag. Okej, idag kommer vi gå igenom ganska mycket konkreta tips, eller vara väldigt konkreta. Vi kommer att prata om marknadsföring, kapitalbiten, idé, partners, avtal. Det är en lång lista av punkter på det här.
Precis, ämnet. Vi tänker väl så här att om du är i drömmen om att driva ett eget bolag och behöver spara lite tid. Om du lyssnar på det poddavsnittet så är tanken att du ska liksom kunna skippa första året av att lösa massa problem, utan du kommer in rakt i och kan massa bra saker.
Så jag redan inte... i år 2 alltså.
Ja, men precis, redan i år 2 om du lyssnar på den här.
Vi kan väl göra så att vi testar och startar ett bolag idag och ser om vi liksom bara får fart på det direkt.
Precis.
Vi ska bara hitta en idé.
Ja, men så är det. Och jag tänkte att vi tar upp de här stora orosmomenten som många har. För det är ju väldigt mycket så att man tänker, nej men det här kommer inte gå, det här kommer inte funka på grund av det här, eller jag kan inte det här. Och mycket av det här går ju faktiskt att lösa. Så jag tyckte att vi belyser det som är viktigt och hittar ett svar och lösning på allt.
Mm. Ska vi börja med det här med idé?
Ja.
Ja.
Jo, precis. Och det är ju så att jag är en person, jag har ju en idébok hemma. Mm. Eller jag är faktiskt inne på min tredje idébok sedan jag var 16. Och det är en bok som jag skriver ner varenda idé som jag har. Och högt och lågt. Och sen får de marineras och... Så återkommer jag till den här idéboken efter någon vecka eller så. Liksom har känt efter att är det här fortfarande en idé som håller? Och de flesta idéer är ju inte så himla bra. Men så då och då så kommer det faktiskt någonting som man känner liksom så här, wow.
Mm.
Och då gäller det att testa den här idén. Och jag tror att någonting som är väldigt vanligt är att man är dålig på att se om det verkligen finns en efterfrågan på den här idén. Utan ofta så vill man någonting själv så mycket. Till exempel att om jag vill så gärna driva eller ha ett eget barnklädesmärke. Eller jag vill designa skor eller jag vill... bli konstnär och så tittar man liksom inte riktigt på om det finns ett behov. Så det är väl steg ett att se att finns det en efterfrågan på marknaden för det som jag vill göra.
Jag tyckte det var så kul på tal om Paris igen. Vi satt i taxin och du hade så mycket energi en morgon och hade en ny idé om man kan säga babybranschen kan man väl säga. Och satt liksom och hoppade i taxin och var så här hyperexalterad. Men jag vet inte om den boken har faktiskt fastnat i din idébok. Men det var väldigt kul. Alltså det är så,
den marineras fortfarande.
Ja, men det är en så här fantastisk känsla när man får den här idén. Mm.
Och jag tror att de flesta av oss får de här miljons eller miljardidéerna någon gång per år. Och jag tror att oftast när man får dem så står man i duschen eller man ska somna. Och så glömmer man bort dem några timmar senare.
Mm.
Så jag tycker verkligen att skriva ner stort som smått.
Mm.
För det är dumt att glömma bort sådana här fantastiska idéer som faktiskt dyker upp.
Något som fick mig att fundera ett varv till kring det här med idéer. Det är att vi har ju haft en entreprenörstävling och den kommer fortsätta som heter The Beauty of Entrepreneurship. Som jag tillsammans... med Löfvengrip Care & Color, Plaza Kvinna, där vi verkligen vill pusha fram kvinnliga entreprenörer.
Mm.
Och då skulle vi sitta och gå igenom ungefär, vad var det, 400 bidrag.
Ja.
Och det som var slående är att det finns väldigt mycket goda idéer. Många framförallt som vill starta i modebranschen om det gäller kvinnor då. Och det är att titta på intäkterna. Mm. Alltså hur kommer jag tjäna pengar på den här idén? Och det här är ett lite segt uttryck kanske, men multipla intäktsströmmar brukar jag säga. Alltså är det så att den här idén du har bara kommer att tjäna pengar på ett sätt? Kunna fakturera på en sak eller
en tjänst.
Och det innebär ju ganska hög risk. Och det är det som jag tycker varit fiffigt, för att använda det ordet igen, i de bolagen som vi har gjort. Och man tittar på många andra framgångsrika entreprenörer. Att man har sett att tjäna pengar på olika saker. Så att man inte blir beroende. Och det kan man också titta på många av de här spelbolagen som har kommit till börsen senaste tiden. Vissa har liksom 70-80% av sina intäkter från ett spel. Och vad händer när det spelet inte är i tiden längre? Och då blir det otroligt stor risk och sannolikt kommer omsättningen att sjunka som en sten. Så när man tittar på sin idé, hur man kan tjäna pengar på olika sätt, det tycker jag är oerhört viktigt. Och det bolaget som kommer att vinna i den här tävlingen som vi har haft, hade ju just den möjligheten att tjäna pengar på olika saker inom ramen för samma affärsidé.
Så till exempel, om din vision är att om du vill sälja klockor online, det är liksom din stora dröm. Så kanske inte bara att sälja en liksom, typ av klocka är så smart, utan man kanske ska reparera klockor också. Ta in gamla, köpa och sälja nytt. Så att man hela tiden har fler spår så att man aldrig står på ett ben. Men om vi då tänker de här 400 bidragen som vi gick igenom. Mm. Det var ju ganska tydligt vilken typ av trend som går i entreprenörskap.
Ja. Och det var inga som hade några idéer på till exempel finansiella tjänster, nej, produkter eller någonting. Det var extremt mycket mode.
Jag skulle säga, mycket
barn
mode.
Var det också.
Det var mode, barn och miljö.
Mm.
Det var
och lite hälsa också.
Ja,
mm.
Det var mycket hitta nyttig glass till exempel. Bra, en proteinrik glass. Det var mycket barnkläder som ekologiska. Pengar som går till att rädda djur och andra organisationer. Vad var det mer? Mode, det var plagg.
Ja, det var jättemycket olika. Det var virkat, det var någon modebuss. Alltså det var väldigt mycket olika saker. Men det jag tyckte var intressant, alla de här barnidéerna. Det var det en som stack ut. För där fanns det både idén om att till exempel ha en fysisk butik och koppla det till en online-tjänst. Återigen det här sättet att kunna tjäna pengar på olika sätt och också tjäna pengar dygnet runt. Det här med passiva inkomster. Ja. Att när den fysiska butiken i det här fallet stänger, så stänger inte möjligheten till omsättning.
Precis. Just det, för att man har ju bara 24 timmar om dygnet. Och det är också det många entreprenörer gör fel, att man bara säljer sin egen tid. Mm. Till exempel många som föreläser har ju det problemet. Att man kan bara få in så mycket pengar, så mycket tid som man har. Och det är väldigt få människor som klarar av att föreläsa mer än 2 gånger per dag. Så att det blir alltid begränsat. Så försök hitta det. Så här, vad kan faktiskt rulla utan att jag lägger ner min tid?
Med föreläsningar där, då kan man ju faktiskt spela in föreläsningar. Ja. Man kan göra om det till kurser och sälja dem online.
Mm. Så det går
att utveckla det.
I de flesta fall så går alltid idén att utveckla. Och ett problem som vi själva haft är ju med flätter, våra egna skor. Där var ju vår idé då att göra en inomhussko. Och från början så tänkte vi kanske att det här kanske räcker. Att vi ska bara vara ett inomhusskomärke. Men idag har vi märkt att försäljningen pikar när det är kallt. För att man har på sig inomhusskorna inomhus. Och går ner när det är varmt. Så därför kommer vi med en utomhussko. Så att ibland så måste man också göra om affärsidén. Mm.
Och göra om den från olika marknader. Vi kommer ju göra om modellen helt i Australien till exempel. På ett annat sätt i Japan och etc. Men det är också intressant på Lövengrip Karin Kalle. För där har vi också en helt annan typ av försäljning. Alltså det är andra typer av produkter som säljer på nätet jämfört med på apoteket. Också vad det är som styr de olika kanalerna. Och det gör ju också att man får en jämnhet i strukturen. Så tänk på det här med idén att hur får man intäkter på olika sätt. En annan sak som jag tycker är jätteviktigt när man ska starta bolag, det är vem man gör med. Mm. För visst kan man starta någon liten verksamhet, kanske vid sidan av eller sådär, var själv. Men ska man växa och ska det bli någonting, så funkar det inte att göra allting själv. Och det är tyvärr, tycker jag, att kvinnor är sämre på. Man är inte lika bra på att delegera. Så ta till er det. Att våga starta med någon, men gör med rätt person. Och gör inte allt själv. För det finns ingen som är bäst på allt.
Och sen just med kollegor, jag har ju alltid haft en tendens att ibland jobba med människor som är väldigt lika mig.
Mm.
Att man är idésprutor, det händer mycket energi. Och så kanske inte händer så jäkla mycket mer efter
man
det.
Man bara sitter så här och labbar det där.
Ja, men precis. Massa visioner och sådär, men så är det ingen som tar tag i och mejlar och sådär. Så att försöka hitta människor som verkligen kompletterar. Mm. Att försöka vara lite olika, men att man ändå har samma mål och vision, det är viktigt.
Och där kan det också bli oerhört fel. Det är säkert många som vill starta bolag med nära vän eller med sin partner eller någonting sånt. Och det är väl okej om man känner att det funkar och framförallt om man kompletterar varandra. Men för att det inte ska bli problem, skriv vattentäta avtal, ha ett aktieägaravtal och sådana saker. För det skapar också en trygghet i bolaget som är jätteviktig.
Just avtal är väl, jag har ju gjort massa misstag under mina år som entreprenör och ett av dem som har varit genomgående under mina tonår, och det är ändå ganska häftigt att kunna säga det, mellan 16 och 19, det var just att jag slarvade med avtal. Och det är så himla lätt hänt, för dels är avtal ganska dyrt att få fram, och det är lite så här klurigt och hur man ska formulera sig. Ibland så vet man, det svåraste med avtal är att ett avtal ska ju förutse problem som kan komma i framtiden och då kunna lösa dem.
Mm.
Om man drivit bolag tidigare så är det helt omöjligt att veta vilka problem som kommer dyka upp. Så man vet ju inte vilken typ av avtal som är viktigt för i det här bolaget. Men det som jag har märkt är superviktigt är just aktieägaravtalet om man driver ett AB. Mm. Det har varit det som har varit viktigast för mig i längden. Där det står liksom ägandet och vad varje ägande ska göra, vad man har för ansvar. Mm. Vad händer när bolaget äntligen får intäkter? Mm. Hur ska vi dela upp de här intäkterna? Jag har märkt att genomgående problemen dyker faktiskt upp när man för första gången får pengar i ett bolag. Mm.
Då kommer girigheten fram.
Ja,
liksom.
Och då spelar det ingen roll hur goda kollegor man är eller hur bra kompisar man är. För att då helt plötsligt så ska man börja värdera hur alla är värda.
Mm.
Och det är ju så att det är aldrig någon som jobbar, alltså man jobbar aldrig exakt lika många timmar. Man är duktig på olika saker. Mm. Och i mitt fall så kan det vara så att skriva ett blogginlägg för mig tar ju inte alltid speciellt lång tid. Medan det kanske bara tar för en annan person att gå på ett möte i ett bolag. Så det är frågan, då kan inte jag värdera min 10 minuters blogginlägg mindre än vad min kollegas möte tar. Så det är alltid väldigt svårt att värdera hur kollegornas jobb är värda. Så fundera mycket på det när ni drar igång. Att vad händer när vår business snurrar? Vem ska första lönen? Det är svårt.
Ja, men också bestämma de premisserna. Ja. För det kan väl också vara flera som kanske vill börja jobba i bolaget och ta ut lön. Och då, vem ska då ta den jobbet? Ska det vara den som håller på med produktutveckling? Ska det vara den som håller i personal, försäljning? Att man sätter det från början så att det inte blir tjafs. För som du säger i det här fallet så handlar det om, ska man värdera tid eller ska man värdera resultat?
Mm.
Och har man det från början så blir det inte tjafs. Och blir det tjafs när man inte satt det, då kan ju det sluka allt. Det vill säga, all tid och energi för att driva bolaget framåt försvinner. Och där ska man inte hamna. Och därför så är det också så viktigt att välja rätt bolagspartner. Att alla brinner och driver på lika mycket på sitt sätt. Men att man också från början sätter i ett avtal vem som gör vad.
Ja.
Om vi båda skulle springa på samma boll, till exempel du och jag. För vi har en tydlig uppdelning vem som gör vad. Och det är inte tjafs om det heller. Det är då man får effektivitet. Jag har tänkt så mycket på det när jag jobbade tidigare. Man kom in på jobbet, kanske hade en dålig chef och mycket tid slukades av. Liksom, massa tjafs på jobbet och lite så här, är det här ditt eller mitt territorium och så vidare. Ha det där glasklart, för då kan du lägga all energi på jobbet, bygga bolaget. Man vet vem som gör vad och så bara kör man på.
Se din framtida businesspartner som någon. Likadant om du är singel och ska börja dejta.
Mm.
Du blir inte tillsammans med första bästa.
Mm.
Man går ju på flera dejter, man lär känna varandra. Och det tar tid.
Mm.
Och det är ofta en ganska jobbig fas, men ändå härlig också. Så ser det så att du ska dejta den här personen länge och verkligen lära känna innan ni kommer överens om att vi ska faktiskt driva det här tillsammans.
Man kallar väl ibland just det här att driva bolag som något så här ekonomiskt äktenskap eller någonting. Alltså det är ju tufft.
Ja. Men Pingis, måste jag fråga dig. Du får ju så mycket kommentarer om i din blogg.
Mm.
Att jag skriver att jag gör allting och jag tar på mig all liksom, cred för allting. Och du bara springer runt på möten och jag skriver aldrig ditt namn i bloggen med Löwengrip Karen Koller. Du är aldrig med på Löwengrip Karen Kollers bilder och sådär. Hur ser du på det? Är du arg på mig?
Nej, men det är nog inte svårt att förklara för någon som inte förstår kanske hur vi tänker när vi driver ett bolag. Varumärket, om vi nu just pratar Löwengrip Karen Koller, så är ju det ett varumärke som är en spegelbild av din livsstil. Så att jag tycker, när man får den här frågan så fnissar jag lite liksom, framförallt på föreläsningar. För att jag menar, hur skulle det se ut om jag då som vd, oavsett varumärke, skulle tränga in mig på varje bild? Jag menar, det är inte så att vdn i L'Oreal står bredvid Scarlett Johansson om de fotar en bild för L'Oreal.
Nej, det är ingen som vet vem vdn är.
Alltså, det är inte min roll. Och det har jag valt. Så det där tror jag man måste förstå. Att jag menar, du är ju en extremt känd person. Som folk känner igen dig. Och vi har gjort affärsmodellen så.
Men sen en annan sak, när vi driver också Ekonomista till exempel, och den här podden, det är ju du och jag som skriver böcker, det är du och jag som pratar pengar. När Flatter så är vi fyra delägare där ingen av oss syns speciellt mycket.
Nej, men det är ju, där måste man ju vara tydlig med vad det är man gör för någonting. Och det där tror jag är jätteviktigt när man driver bolag. Att, jag tycker bara det är jättepositivt ju mer du syns och hörs. Jag jobbar gärna bakom kulisserna. I Ekonomista kan jag tycka att jag har en funktion för att jag gärna pratar om pengar och sådär, men Det där måste man nog vara otroligt noga med i början. Och om det finns ett så att säga avund, jag tror du och jag skulle inte funka om jag gick runt och var avundsjuk på dig och ville liksom synas eller försöka bli någon stor blogg eller sådär. Utan jag tycker bara det är jättekul. Och det där är jätteviktigt. Alltså för att avundsjuk eller om man känner att den där personen får ut mer än jag eller någonting. Det där måste man sätta från början. För det är därför jag tror du och jag funkar. För att liksom vi har raka rör. Det är tydligt vem som gör vad. Och vi trivs med våra roller.
Absolut.
Men om jag hela tiden, eller om du skulle vilja liksom in på mitt... Jag vet att du gärna skulle ägna mig åt personal, va?
Ja. Eller hur?
Och fakturorna och sådär. Jag vet att det är tufft. Men jag kämpar för att få behålla det i min arbetsbeskrivning. Jag hoppas du förstår det. Jag säger det nu här så du inte ska kunna...
Nej, precis. Men jag tror just, hemligheten där är väl just tydliga roller. Ja. Det är nog det som är hemligheten.
Och vara sann mot sig själv. Så att om man startar ett bolag och man egentligen sitter och drömmer om att jag vill hålla i produktdesignen. Att inte då säga att man ska hålla på med försäljningen och sen Nej. Är man missnöjd med det. Jag tror det är jätteviktigt när man driver bolag. Nu pratar jag för mig själv också här, men att jag vet vad jag gillar. Jag är till exempel inte jättebra på... Ja, men kanske design och sådär. Det här, jag är hyfsat kreativ, men jag skulle inte säga att det är någon art director direkt. Jag är bäst på försäljning. Och det är det som jag lägger mest tid på. Mm. Punkt. Marknadsföring lite grann, men där är du bättre till exempel. Så det är rätt tydligt. Du tar också oftast liksom, med de skarpa besluten i produktutvecklingen. Liksom. Mm. Visst, jag är med lite grann, men mitt fokus är försäljning. Och det gör också att skulle jag springa på alla bollar, lite här, lite där, blir inte bra heller.
Nej.
Så man måste ändå fokusera på en typ av roll i ett bolag.
Mm. Ja, det är jätteviktigt. En annan fråga kring när man ska driva bolag som oftast kommer först, så här, hur ska jag klara av det här? Det är hur man får in pengar till en affärsidé. Och det är lite speciellt för att jag har en kompis nyligen som sa att han gärna skulle vilja dra igång ett barnklädesmärke.
Mm.
Han tyckte att det var för lite kläder som är gjorda av en papp.
Ja.
Att de ska liksom kanske inte vara så tjejiga hela tiden eller för prepper. Det ska liksom vara enkelt för en pappa att klä på. Jag vet inte riktigt hur jag menar. Men det
kanske var att papporna skulle gå och köpa kläderna.
Ja, men precis. Ja. Locka pappakonsumenten.
Mm. Det är smart.
Och då så frågade jag så, men hur har du tänkt och liksom kapital och sådär. Och då sa han så, det är det som är svåra sånt. För jag måste liksom ha in 1 miljon kronor nu i början. Ja. Och då frågade jag honom så, men vad har du kommit fram till den summan? Hur tänker du? Och han var så liksom, han var så tydlig med att han måste ha mycket pengar i början för att komma igång. Och jag skulle säga att det är nog bland de största felen man gör om man ska driva bolag. Det är en sak om man ska göra ett startupbolag som är väldigt tekniskt, man ska utveckla någonting som kostar pengar. Men i de flesta fall som har med att man ska dra igång en produkt som saknas på marknaden så behöver man inte så mycket pengar i början. Du och jag har ju oftast börjat med 25 000 var i ett aktiebolag.
Ja, i ett aktiebolag.
AB. Och man kommer ganska långt på det att försöka börja lite alltså, i taget och växa istället.
Och det är ju också bra att man kanske inte från dag ett jobbar 100% med ett nytt bolag. Utan man tar lite försiktigt. Man kanske har en annan verksamhet eller sitter på ett annat jobb. Och då tror jag också att man tar bättre beslut. För man liksom har inte allt i det här nya bolaget eller verksamheten. Så det blir lite lägre risk också.
Det största problemet som även du och jag liksom möter, det är att det kostar pengar att växa.
Mm.
Och det är så till exempel om man har en fantastisk affärsidé om ett köksredskap till exempel. Och så tar man reda på att om det kommer kosta mig 200 000 vid den första produktionen. Och då har man det bästa alternativet, men det är inte alltid att det går. Det är att man faktiskt går med den här affärsidén till ett bolag som sen köper in den bara på skiss. Så att man faktiskt kan få en del av pengarna redan som förskott till produktionen.
Det är så vi har gjort i många av våra bolag.
Yes.
Och det säger ju också någonting om, har jag en bra idé eller inte? Ja. Är det någon som faktiskt ser en potential att sälja den här produkten?
Och så här är det, är en riktigt bra idé så kommer någon vilja köpa den på en skiss även fast den inte finns på riktigt. Så glöm inte att man faktiskt kan få någonting insålt innan det faktiskt existerar. Men kan du inte få det så finns ett antal sätt. Det är så, har du varit arbetslös under lång tid i Sverige, då kan du få starta eget bidrag. Men det är lite krångligt och sagt så måste du inte ha haft ett jobb på länge. Sen finns det såklart Almi, det finns banker som finansierar dina idéer. Men så här är det, jag har aldrig lyckats fått ett sånt lån. Och då tycker jag ändå att jag har haft ganska bra idéer.
Men det är ju ganska höga räntor också. Almi tar ju 8, ibland kanske 10% eller någonting.
Precis. Och det finns ganska roliga nya idéer som vi vill ta upp. Och någonting som spred sig i utomlands för några år sedan var någonting som kallas för Kickstarter. Och då lägger du upp din idé på Kickstarters hemsida. Och så skriver du till exempel, och det är oftast väldigt sjuka idéer, att man vill göra den största ballongen som finns i världen, eller en rutschkana från sitt hem, eller det är en massa roliga affärsidéer. Och sen så, oftast är idén så skruvad att folk lägger liksom en dollar bara för att man vill se att idén genomförs. Och då är det just några dollar var som alla som åskådare lägger. Och då kan du få ihop 2 miljoner på några dagar.
Så men hur lätt är det sen för den som har lagt in en dollar eller 10 dollar att sälja den där andelen sen då?
Nej, du bidrar bara till att den här idén. Så de som lägger in 5 dollar vill ju bara se att personen lyckas.
Ja.
Det finns ett väldigt, vad säger man, fint sätt att se på att man vill hjälpa andra människor. Mm. Och kan man hjälpa då för 40 kronor så tycker man att det är fantastiskt.
Mm.
Så jag skulle faktiskt rekommendera Kickstarter. Och i Sverige så finns det en annan bolag som heter
Funded by Me.
Mm. Där man kan då sälja 1-2% av sitt bolag, alltså små delar, och då få in väldigt många som går in och ger kapital i ett bolag, för att du säljer av en massa del. Och det kallas ju för crowdfunding.
Mm. Jag tänker ändå på att visst, det kan vara bra att tänka kapital. Vi har gjort tvärtom lite som du sa. Vi har lagt in 25, alltså i ett aktiebolag måste man ha minst 50 000 kronor. 25 plus 25. Det finns ju en fördel med att få in pengar. Du kan få lite snabbare fart i ett bolag. Du kanske kan börja anställa direkt. Men nu sitter vi här som ekonomister. Man ska hålla i pengarna och tänka på vart de går. Och jag tycker att titta på oss och på andra entreprenörer. Har många startat bolagen genom att kanske trappa ner på det jobbet man är för närvarande. Man sitter på kvällar, man kanske kan gå ner i arbetstid. Så man börjar sakteligen. Och det som är bra med det är att man bränner inga pengar. Man äger bolaget själv. Och man får också testa, håller den här idén eller inte? Säg att idén inte håller. Ja, men då har man ett jobb och en trygghet att gå tillbaka till. Och kanske testa en ny idé. En annan sak är att då har man under den här perioden inte bränt några pengar. Man har börjat bygga upp bolag som sen kanske kan ta fart. Och man kan liksom släppa loss från sitt gamla jobb. Men man bygger också en otroligt bra kostnadsmedvetenhet i bolaget. Man tänker på vad varje sak kostar. Får man in en jättestor påse pengar, det är ganska lätt att bränna jättemycket på dyra konsulter, ett fint kontor, för dyr personal etc. etc. Så det vi har byggt nu och också hos alla våra anställda i våra bolag är ju en så här enorm kostnadsmedvetenhet. Jag tycker det är så fantastiskt när vi får in en offert. Och någon av våra kollegor säger liksom, här kan vi pressa ner priset. Det kan vara några ören, men för oss handlar det om tusentals produkter.
Men det är nog ganska unikt. De flesta skönhetsbolag går ju oftast minus första året. Ja. Även klädbolag och så. Ja. Men vi går plus, så vi är lite unika att kunna göra det. Och jag tror just en bidragande effekt är just att alla i bolaget är ekonomister.
Ja. Ja, men vi håller ner kostnaderna. Ja. För det, och det pratar vi om också när man tittar på sin privatekonomi. Mm. Det handlar inte om att bara tjäna massa pengar. Nej. Det är kostnaderna som gör om du får en bra ekonomi eller inte. Både privat som i ett bolag. Mm. Och det tror jag är farligt där man får in kapital. En annan sak med att ta in kapital är ju om det är riskkapital. Det är ju, vad får du in för ägare? Den här personen blir ju aldrig av med.
Jag har tagit in riskkapital en gång, och då var mitt klädmärke som jag drog igång när jag var 18. Och då hade jag en jättestor ägare som heter Hallens, som är väldigt stora. Och då var det inte lika kul längre. I början så kändes det häftigt att ha en så stor liksom, spelare med i leken. Mm. Men jag fick ju inte styra och ställa så som jag ville. Och då dog min entreprenörs liksom, glädje. Så när det gäller kapital, jag tycker verkligen steget att försöka förminska eller skala ner idén så mycket att du faktiskt kan komma igång på liten summa pengar. Det är nog steg ett.
Ja, för det är ju också det här, när man tar in kapital, har man bara en idé som inte är sjösatt ännu, då blir värderingen av bolaget väldigt låg. Så det är mycket bättre. Försök köra igång bolaget, kör i 1-2 år, så ökar ju värdet på bolaget. Så när du väl tar in pengar så blir ditt ägande inte lika utspätt.
Och sen sprid risken att är ni 4 personer som är kompetenta på olika sätt, går in med 25 000 var, så 100 000 kommer man väldigt långt.
Mm. Och då är ju också den här fördelen, liksom, kan man jobba på kvällar, kan man dra ner på sitt jobb så att alla inte ska köra från dag ett. För då tror jag också man gör mycket fel, för att man känner att det är sån himla risk nu måste vi lyckas, det här måste gå snabbt, liksom. kör.
Mm.
Och det är inte heller bra, jag menar vårt första år med LCC till exempel, ekonomista, så vi tog det ganska liksom, långsamt, och sen nu år 2 så bara högsta växel liksom. Men då har man haft ett år på att sätta en bra grund, och det är också jätteviktigt.
Och sen är jag också, om man går in på en annan punkt, just här, tid och balans i livet. En annan fråga jag får är att För man hör så skräckhistorier om att det är människor som jobbar dygnet runt i flera år.
Ja, men det första året är man bara knäckebröd.
Ja, precis.
Det är bara knäckebröd, man sover ingenting, man hinner aldrig duscha, träna, man har inget socialt liv. Så nej, förbered dig på det.
Ja, men precis. Ja, men många faktiskt skrämmer ju upp alla människor, det är så här. Och självklart så är det så att när man driver bolag, framförallt så tar det väldigt mycket tankeverksamhet. Mm. Det är väldigt svårt att gå och lägga sig på kvällarna och inte tänka på sitt företag.
Jag brukar ursäkta för mina kompisar ibland och säga så här, har jag blivit alldeles knäpp nu? Ni måste säga till mig, för jag kanske bara pratar om alla bolag och bolagsfrågor.
Så precis, och så här, så självklart det tar ju mycket tid. Men ens bolag ska ju vara ens största passion i livet. Och precis vissa människor som lägger liksom timmar varje vecka på att gå och träna för att man älskar det, eller att man har en sport som man utövar. Det här ska ju vara samma sak, att man ska känna wow, jag får äntligen får jag pyssla med min stora passion. Men samtidigt, det är inte sunt att jobba dygnet runt, knappt få i sig mat, inte träna, inte träffa sina vänner. Det kommer inte att funka. Så förr eller senare så kommer du falla, och då faller man hårt. Så jag tycker att få in det här redan från början, att förhålla det till hyfsat normala arbetsdagar, att jobba mer än 12 timmar per dag är inte sunt.
Jag tycker också att jag har fått bättre balans när jag blev entreprenör. För jag kan jobba mer när jag är effektiv. Ibland kan jag sitta och jobba en fredagkväll till 9. Mm. Men sen kanske jag kan ta en 3-dagars helg ibland.
Absolut, så gör jag.
Och det gör att man jobbar så otroligt mycket mer effektivt än om man ska vara på jobbet 8-5. Och det kan också innebära att du hinner gå och träna, för du planerar in dina möten väldigt, väldigt effektivt. Och när man jobbar kanske i ett större bolag och tvingas sitta i möten. Jag upplever att man blir mycket effektivare. Men man får inte glömma bort att sova. Man måste äta sunt. För att det är inte heller det här med att jobba dygnet runt som gör att man tar de bästa besluten. Nej. Man behöver sova på saken. Man behöver göra andra saker för att förstå vad man håller på med. Jag tror att det är väldigt få som lyckas i längden när man bara kör på. Jobbar dygnet runt, tar snabba beslut, inte tänker efter. Inte har de här luckorna.
Nej.
Och tvingar sig själv att stänga av jobbet. Jag har börjat med meditation. Jag tvingar mig själv att stänga av mobilen på kvällarna. För att om jag alltid är påslagen, då blir inte jag heller bra i mina beslut och vad jag gör. Och det är viktigt att komma ihåg.
Och sen också att ta hand om sin relation. Jag kan inte komma hem varje kväll och jobba liksom till 11 på kvällen. För det skulle ju ta stryk mellan mig och Odd.
Mm.
Det jag löser på så sätt är att jag går upp 5-6 på morgonen. Och sitter jag och jobbar några timmar istället. Så har jag, för det påverkar inte vår sambotid så att säga.
Men då går du och lägger dig 9 istället.
Ja, jag gör det.
Jättetrevligt.
Nej, men försök få in bra rutiner från första början. För det är inte värt det. Men sen är det också så att För att säga till en person som är anställd att hör du måste sitta kvar 10 ikväll, då blir man ju förbannad. Men när man driver eget så vet man att varenda timma jag lägger ner blir pengar till mig själv. Därför är det så mycket lättare att motivera sig själv att ha kvällsmöten och gå upp tidigare och sånt där. Det är aldrig jobbigt för mig att gå upp tidigare eller just komma iväg på kvällsmöten. För jag vet att det ger ju mig så mycket och inte någon annan. Så man får en helt annan motivation när man faktiskt sliter för sina egna pengar.
Och man måste ju ha lite driv för att orka med också. För att många tror att vara entreprenör är jättekul. Och det är det, största delen. Men man måste också kunna hantera alla dippar och motgångar och kunna hantera dem. Mm. För det finns ingen annan som städar upp det. Det ska man väl också tänka på.
Ska vi dela med oss av våra, så här, typ våra bästa tips?
Men jag tänkte på faktiskt det här med relationen. För när vi skulle verkligen köra igång så tog jag just upp det med min man. Att nu kommer mitt liv att förändras liksom. Från att ha suttit på ett så här trevligt chefsjobb med massa rutiner och skyddsnät och allt vad det är. Så gjorde jag det väldigt klart och tydligt. Då hade han varit entreprenör själv. Men det gjorde att jag fick ett väldigt lugn privat. Och jag har ett väldigt support och stöd från honom. Att han vet att jag måste jobba väldigt mycket ibland. Och han är lugn med det. Och det betyder mycket. För att man behöver också det här privata stödet och veta att omgivningen inte blir sur och arg på det man gör. Det blir klart och tydligt.
Mitt råd är väl att använda nätet. Alltså alla kanaler. Alltså, även fast man inte har en stor blogg så har man alltid några 100 kompisar på Facebook. Man har alltid några följare på Twitter. Så det, man har ju ändå folk i sin närhet som finns. Så utnyttja alla de här kanalerna till att faktiskt testa din produkt. Var inte så himla försiktig med att inte berätta vad du ska göra utan är produkter som du ska producera, men gå in ut och fråga vilka färger tycker man om, vilka egenskaper vill man, alltså försök få reda på så mycket information om den kommande kunden som du bara kan, för det sparar väldigt mycket lager i framtiden. Du ska nästan känna att när du väl trycker på produktionsknappen så vet du att 50% av de här sakerna kommer redan vara sålda, för du vet, du kan i målgrupp så mycket. Och just det med min blogg använder jag så mycket med våra produkter, att jag testar ju alla produkter och frågar mina läsare att vill de ha den här doften eller den här utseendet på förpackningen. Och man behöver inte ha stor blogg för att kunna göra det, utan fråga folk i din släkt på Facebook, ring runt till dina vänner. Jag gör mycket, mycket marknadsundersökningar.
Och sen också att våga göra förändringar efter det. Ja. Så att man inte bara själv styr skutan, utan tycker marknaden något annat så anpassar man sig efter det. Ja, verkligen. Jag tycker att det här med pengar, alltså grunden, det är precis samma som privat. Är man ekonomiskt inte stressad så gör man bättre beslut. Och det var också viktigt för oss i början att vi hade liksom inte kniven mot strupen ekonomiskt, utan vi kunde vänta på att göra affärer, säga nej till affärer som var bra för vårt varumärke. Och det betyder jättemycket, för att har man en situation att liksom, inom ett halvår måste man få in en viss fakturering eller pengar, så kommer man att ta fel beslut. Så gör en långsiktig planering, för allting tar tyvärr mycket längre tid än vad man tror. Även om man har en fantastisk idé så kanske liksom, det tar alltid dubbelt så lång tid. Så bunkra upp med pengar. Ta inte fel ekonomiska beslut bara för att ni är ekonomiskt stressade. Det blir inte långsiktigt bra för bolaget.
Men så här, det finns ju hur mycket som helst att prata kring entreprenörskap. Och det här är något pingis som mitt favoritämne. Så gör så här, mejla in alla frågor ni har om entreprenörskap. Avancerade som lätta. Till ekonomista@va.se, så kan vi ta upp lite mer i nästa avsnitt.
Precis, och vi kan lägga upp också, det som vi pratar om kommer också komma upp som en tipsartikel på Veckans Affärers hemsida, så det kan ni titta på. Nu ska vi fördjupa oss i de frågorna. Jättekul.
Ha det så bra.
Tack för att ni lyssnade.